I maj är det val till Europaparlamentet.
Så hur har Sverige förändrats under våra snart 25 år som medlemmar i EU?
Är EU fortfarande det fredsprojekt som det var när unionen bildades? Du lyssnar på Kluvet land med mig, Tulla-Maja Fågelberg.
Och med mig, Kalle Vanmoen.
För 5 år sedan hände det här.
Den norske Nobelkommittén har bestämt att Nobels fredspris för 2012 ska tilldelas den europeiska unionen.
Fredspriset gick till EU. Nobelkommitténs ledare Torbjörn Jagland förklarar hur unionen bidragit med fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.
Men det var inte alla som jublade då.
Och här är ekot klockan 8. Först till Oslo där omkring 800 norrmän ikväll gick i ett fackeltåg i protest mot att EU imorgon får Nobels fredspris.
Det här var en av de största protestaktionerna mot en fredspristagare som ägt rum i Norge. Främst menade kritikerna att EU står för militär upprustning och inte uppfyller de formella kraven för att få priset.
Ja, och att EU skapar ofred och klyftor i Europa. Och det står ju i rak kontrast till idén om EU som fredsprojekt.
Men är det fortfarande ett fredsprojekt då?
Och var det någonsin det? För att förstå vad som föddes i kölvattnet av andra världskriget backar vi bandet 70 år i tiden.
Den tyska kapitulationen nu är definitivt klar.
Det känns som om en lång mardröm äntligen släpps i tag. Och vi åter kunna andas.
För många i Europa tillfälliga osäkra landgränser där det politiska skär tvärs genom det geografiska med hänsynslösa streck.
Och vad värre var, industrierna fick inte något bränsle. Och om inte industrierna kommer igång så kan läget på lång sikt aldrig förbättras i Tyskland.
Vi tror inte att världen kommer att se mycket annorlunda ut förrän de olika staterna avkastat de trånga suveränitetsbegreppen.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Jag grävde lite i arkivet och det här är ett axplock ur radiosändningar mellan 1945 och 1950 med lite allt möjligt från rapporter om situationen i Tyskland, om kolbristen till olika svenskars tankar om freden i efterkrigstiden.
Men det sista här på franska, vad var det? Jag kan inte franska.
Det var Robert Schuman, eller Robert Schuman, Frankrikes utrikesminister och en av EUs grundare. Och det vi hör honom säga, det är ett utdrag ur Schuman-deklarationen när han den 9 maj 1950 föreslår att Frankrike och Tyskland ska bilda en kol- och stålunion.
Okej, så det vi hörde honom prata om, det var industrier?
Nej, det han säger är ungefär att Europa enades inte och följden blev krig. Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en gång, utan det kommer att byggas med konkreta resultat varigenom man först skapar en verklig solidaritet.
Hur leder då kol och stål till solidaritet och fred i Europa?
För det var ju de resurserna som varje land behövde för att producera vapen.
Det här är Peter Wallensten, professor i freds- och konfliktsforskning vid Uppsala universitet. Och vi låter honom berätta vidare.
Att ha en egen stålindustri, en egen kolindustri för att få fram vapen, det var liksom den slutsats man drog. Att vapnen är viktigast och om vi då integrerar de här industrierna som producerar så här grundlaget för vapnen. Om vi integrerar dem mellan de här länderna så kan de inte självständigt skapa sig större vapenfabrik. Och så.
Det här var ju på sin tid en banbrytande tanke. Det som legitimerade nationalstaten och skatter var framförallt skyddet av medborgarna. Vi tar ut skatter och i gengäld försvarar vi er och upprätthåller lag och ordning. Det är alltså samhällskontraktet. Så att göra produktionen och försäljningen av vapenindustrins råvaror gemensam med sin dödsfiende, det var ju något helt nytt.
Ja, och de här idéerna de kom ju från de människorna som bodde i de mest krigsdrabbade områdena. Elsass-Lothringen eller Alsace-Lorraine. Så då blir ju frågan, vad kunde få nationalstaterna att ge upp en del av sin makt?
Krig. På 75 år hade Frankrike och Tyskland haft tre stora krig, varav två världskrig med varandra. Men eftersom Sverige inte var med i andra världskriget gav sig hösten 1946 den svenska författaren Stig Dagerman sig ut i Tyskland för att skildra efterkrigstiden för Expressen.
Och det här blev boken Tysk höst. Och så här beskrev Dagerman en höstmorgon i Rurområdet.
Man vaknar. Om man överhuvudtaget sovit, frysande i en säng utan filtar och går i kallt vatten över fotknölarna fram till kaminen och försöker få eld på några sura grenar från ett bombat träd. Någonstans i vattnet bakom hostar barn, vuxet och tuberkulöst. Får man så småningom eld i denna kamin som man med fara för eget liv förlöst ur en störtande ruin och vars ägare sedan ett par år låg begravd några meter under den, slår röken ut i källaren och det redan hostande hostar ännu mera.
Kontinenten var i ruiner igen och värre än någonsin den här gången. Folk var så trötta på krig efter krig efter krig och var beredda att tänka nytt. Så Peter Wallensten menar att det råder inget tvivel om att kol- och stålunionen var ett fredsprojekt.
De här tankarna fick ju extra styrka då efter andra världskriget. Så EU hade aldrig uppkommit ur en renodlad ekonomisk process. Kapitalismen hade inte skapat EU, men det är politiken som skapar EU. Och den politik man är intresserad av är att förebygga ett krig, ett nytt krig mellan Tyskland och Frankrike.
Och det har vi inte haft heller. Så EU började som ett projekt för fred, men är det fortfarande det?
Svaret är knappast om man frågar Agnes Hellström på organisationen Svenska Freds.
EU har ju på senare år i mina ögon glidit ganska mycket från att ha varit det här fredsprojektet till att bli allt mer militariserat. Bara senaste året så har ju det bland annat införts en fond som heter EDF, The European Defence Fund, där vapenföretag kan söka medel för att utveckla nya vapensystem till exempel. Det är ju ett jättestort problem.
Vi håller på att tillsammans ta fram en plan i EU för hur vi ska ha en gemensam försvars- och säkerhetspolitik. Och planen är att bygga en fullt utvecklad försvarsunion till senast år 2025.
Alltså det är ju bara om 6 år. Men vi har ju redan en massa militär. Vi har ju 28 militära styrkor i EU. Varför tycker då medlemsländerna att vi behöver en gemensam försvarspolitik?
Ja, det behövde vi fråga en expert om. Så vi tog kontakt med Magnus Ekengren som är professor i statskunskap vid Försvarshögskolan.
Tanken är idag att man ska stärka de nationella försvaren genom att bli effektivare. Det fanns en siffra att EU 28 medlemsstater spenderar 40% av vad USA spenderar på försvar, men får bara fram 15% av förmågan som USA får ut av samma process.
Och vi i Europa är rätt positiva till en gemensam säkerhetspolitik. 3 av 4 gav tummen upp när EU frågade 28 000 EU-medborgare. Och även Sverige var positiva och Agnes Hellström har en teori om varför.
Vi påverkas ju alla av trender, om man nu får säga så. När någonting sätts i rullning så tycker de flesta att det som majoriteten tycker är det bästa. Och det var ju under en lång period när det ändå fanns en större tilltro till de diplomatiska metoder och att jobba för nedrustning generellt. Och nu blir det lätt att säga att det bara var naivt och titta nu hur världen ser ut, men istället så borde vi verkligen lära av historien att säga så här, exakt det här har vi sett förut. Upptrappning leder till ökad risk för misstag, ökad risk för att konflikt ska bryta ut, och vi måste välja bort det alltid.
Det är kärnan i Svenska Fredskritik mot EU som fredsprojekt idag. Att om EU idag är en organisation som rustar upp för att möta de säkerhetspolitiska hoten från omvärlden, då har man släppt fredstanken.
Så att risken med EU nu är ju att det satsas otroliga summor på att skydda yttre gränser med de befintliga vapenföretagens hjälp. Och på bekostnad av människor som behöver skydd som inte får det. Att det blir en, om det är den här territorial skyddstanken att vi ska stänga ute någonting. Vi ska stänga ut en fiende, och den fienden kan vara allt från väldigt utsatta människor till ett annat land som kan tänkas anfalla.
Men här måste jag alltså dra i stoppspaken, för vi var ju tvungna att prata med EU om det här för att fråga vad det är medlemsländerna håller på att förhandla fram. Så efter lite detektivarbete fick vi kontakt med Christian Leffler på EUs utrikestjänst.
Ja, alltså för det första, EU gör ingen militär upprustning, för EU har inga militärer. Medlemsländer har militärer, de har försvarsmakter. Olika länder har av olika skäl beslutat att stärka sitt försvar, att lägga mera pengar på det, kalla det en upprustning om du vill. Det kommer då EU till gagn i den mån vi anser att vi behöver utnyttja försvarskapacitet i vårt internationella agerande. Vad EU gör på försvarsområdet eller på säkerhetsområdet, varför? Därför att EU ägnar sig inte åt det territoriella försvaret av våra medlemsländer. Det ligger inte inom vår kapacitet och det ligger inte inom vårt uppdrag.
Leffler säger ju att försvarsunionen inte handlar om att bygga en EU-armé eller att EU ska kommendera Europas styrkor om det blir krig.
Nej, och det Jean-Claude Juncker menar när han pratar om en fullt utvecklad försvarsunion är att man bland annat ska fixa vägar, broar och räls i medlemsländerna för att militär från olika länder lätt ska kunna flyttas mellan dem.
Samma sak med byråkratin, den ska förenklas så att rent pappersmässigt blir lättare att flytta trupper och försvarsmateriel mellan EU-länderna. Det ska inte bli ett militärt Schengen, utan nationell suveränitet ska gälla.
Och så är den här försvarsfonden, EDF. Nu fram till slutet av 2020 så har den haft 5,9 miljarder kronor. Och när den skulle finansieras så tog man 4 av de här miljarderna från bygget av energiunionen, utvecklingen av satellitsystemet Galileo och så pengar öronmärkta för hållbar utveckling och miljöskydd från fonden CEF.
Förenklat kan man säga att EDF är uppdelat i 2 delar, en forskningsdel och en utvecklingsdel. Och Leffler menar att det handlar om att göra EU mindre beroende av omvärlden.
Då talar vi framförallt, men inte enbart, om USA. Därför att vi talar då om ett annat begrepp, men som är viktigt i det här sammanhanget, som är så kallad strategisk autonomi. Och det går ut på att om Europa eller andra länder i världen hamnar under press, så ska vi försöka maximera vår kapacitet att sköta oss själva, att ta hand om våra egna affärer, inklusive att ta hand om vårt eget försvar.
I nästa budget vill kommissionen öka EDFs budget med flera miljarder kronor. Och det håller på att förhandlas med medlemsländernas regeringar, men också Europaparlamentet. Och det är faktiskt de Europaparlamentariker som vi väljer nu i maj som ska vara med och bestämma hur mycket pengar som fonden ska ha i nästa budget.
Och den sista delen av försvarsunionen handlar om att kunna möta nya hot, exempelvis cyberhot. Om cybersäkerheten är dålig i ett land så blir det ju ett hot mot alla medlemsländerna eftersom vi är så sammanlänkade.
Vi såg det för ett antal år sedan i några av de baltiska länderna, till exempel med intrång i bankväsendet och i banksystemet. Och då får du så att säga en blockering i hela ekonomin som kan vara farlig för stabiliteten i samhället.
Så huruvida det är en upprustning eller inte, det får man själv avgöra. Men vad som är tydligt är att säkerhetspolitiken är på EUs agenda.
Alltså, jag läste någonstans att fredstid, det är egentligen bara mellankrigstid. Alltså, jag tänker då, är det mänskligt att ha fred?
Definitivt är det så. Och jag tror inte vi hade varit så många på den här planeten om det hade varit allas krig mot alla hela tiden. Så krigen utgör en avbrott i en fred, och krigen är ju sällan populära. De kan vara populära hos några i början, men ju längre ett krig pågår desto mer illa tycker alla om kriget. Så att kriget är inte något naturtillstånd, utan det är fredliga relationer, bygga upp samhällen, det är det naturliga tillståndet.
Peter Wallensten säger ju motsatsen till det du har läst, Kalle. Och faktum är att samarbete och fred är viktigt för en grupps överlevnad.
Ja, alltså viet är ju är viktiga då för evolutionen. Det är ju, alltså människan är ju en fysiskt svag varelse, så vi skulle inte ha överlevt som art om inte vi hade samarbetat med andra människor. Så det är helt nödvändigt för liksom artens överlevnad.
Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Gruppen är viktig och det krävs väldigt lite för att vi ska känna att vi med andra människor.
Rent psykologiskt så är fördelen med en gemenskap att vi tycker att alla som tillhör den är lite bättre än andra grupper enligt Lindholm. Vilket också har underlättat samarbetet inom den egna gruppen.
Så, om man tittar på samarbetet i Europa då. En gemensam marknad, gemensamt jordbruk, gemensamma utbildningar och arbetsplatser och så vidare. Samtidigt så ser vi att det som kallas alternativhögern är på frammarsch. Lega Nord i Italien, Vox i Spanien, AFD i Tyskland till exempel. Så om vi ställer den här frågan i en vidare bemärkelse nu, vad är det som kan göra att behovet av att ha ett vi kan växa?
I situationer där man, ja, när man är rädd till exempel, när man känner att man känner sig hotad och också att ens kultur är hotad, då har man också större behov av att liksom bonda då med folk i sin egen grupp och känna den här tillhörigheten. Och sen är det också så, det kan man se lite som intressant ut ett EU-perspektiv, att alltså, det finns något som kallas för optimal distinctiveness theory om grupper. Den egna gruppen ska vara lagom stor helt enkelt, och blir den för stor, då tappar den liksom sin funktion. Då kan man inte längre överblicka och liksom ha den här gemenskapen med de andra i gruppen. Och det där kan jag tänka skulle kunna finnas med i den här nationalismen nu som poppar upp över hela Europa, att man har ett behov av att känna liksom en större samhörighet med folk som är i den egna gruppen. Och då blir det den här nationalismen. Det finns massa andra faktorer som driver det här förstås, men det kan vara en faktor som spelar in.
Men alltså, hur skapar man fred då? Vad tänker du, Peter Wallensten?
En är ju att hur man slutar ett krig och att man gör det på ett sånt sätt att kriget inte kommer tillbaka. Alltså ett fredsslut med kvalitet kan man säga.
Så inte som man gjorde i Versailles då efter första världskriget helt enkelt?
Nej, det är väl ett recept på allt man inte ska göra. Men det bästa är om man kan förebygga krig.
Och hur gör man det då?
Forskningen visar att demokratier till exempel inte krigar mot varandra, särskilt inte om de är med i gemensamma organisationer och så. Så då kan man säga att där finns ju ett program då för att förebygga konflikter.
Demokratier som samarbetar med varandra krigar inte heller. Och om demokrati och välstånd är förutsättningarna för fred, då är ju frågan, klarar EU av att leverera det här nu?
Hur menar du nu?
Jag tänker så här. Vi har medlemsländer som utan större sanktioner har inskränkt demokratins institutioner, domstolar, fria medier och så vidare. Och demokrati leder till fred, så om den monteras ner utan att EU gör något, kan EU idag verkligen då kallas för ett fredsprojekt?
Jo, men det är ju en rimlig frågeställning. Men unionen har ju börjat ta itu med det här också. I höstas röstade Europaparlamentet för att påbörja en utredning om att ta bort Ungerns rösträtt. Men den som lever får se vad det här landar i. Det är ju ett ganska trubbigt verktyg.
Oavsett så har EU en identitetskris. Hotet som kol- och stålunionen skulle stoppa var ett krig mellan Frankrike och Tyskland. Men idag är det inte medlemsländerna som är det största hotet mot freden i Europa.
Ja, vad är dagens kol och stål, tänker jag? Vad ger säkerhet?
Ja, det räcker med att vi går till vårt eget land för att få en idé. När Sverige presenterade vår egen säkerhetsstrategi så pekade man på 8 säkerhetshot mot Sverige. Och militära hot var bara ett av dem.
De andra 7 är ju informations- och cybersäkerhet, terrorism, våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjningen, hot mot transporter och infrastruktur, hälsohot, och klimatförändringar. Och alla, det som förenar alla de här hoten är ju att de är gränsöverskridande.
Magnus Ekengren på Försvarshögskolan. Det han menar är att gränsöverskridande hot kräver gränsöverskridande lösningar. Så det han säger är att EU måste gå från passiv till aktiv säkerhetsskapare.
Och det är en stor förskjutning i EUs roll. Här måste vi då vara överens om hotbilder, var ska vi lägga resurserna, vad ska vi prioritera, när ska vi agera. Det krävs en större samsyn, samkörning mellan medlemsstaterna. Och det ställer högre krav på EU, och EU måste börja definiera sig själv. Vad vill vi vara ute i världen? Vad vill vi vara internt säkerhetspolitiskt? Därför att medlemsstaterna måste vara överens om det på ett helt annat sätt. Och den förskjutningen från passiv säkerhetsskapare till aktiv säkerhetsskapare, det är en stor identitetsförskjutning som vi kommer att leva med.
Ekengren menar till och med att hela EUs framtida legitimitet hänger på att vi lyckas lösa de här hoten tillsammans.
Om EU kan visa sig vara en bra aktör vad det gäller att motverka klimatförändringar till exempel. Om EU då kan övertyga oss om att EU spelar roll på det området. Eller att EU kan visa att man klarar skogsbränder. EU kan visa att man klarar terroristhot. Man kan förebygga. Det är ju vår tids krig, så att säga. Det är vår tids kriser. Där EU då kan övertyga oss, våra generationer, att EU har ett existensberättigande.
Vi ska börja avrunda programmet här. Är EU fortfarande ett fredsprojekt?
Ja, kanske inte. Eftersom EU har en identitetskris är det också svårt för EU att veta exakt vad det är.
Och dessutom är vi europeer lite osäkra på vad vi vill med EU. På kontinenten finns det tankar om att EU ska bli en ny stormakt.
Man talar om Europas förenta stater och så vidare. Att man tänker sig att Europa med det här ska återta den här stormaktställningen som man hade en gång i tiden. Och det är en typ av nostalgi, och jag tycker att det måste man motsätta sig, för det är inte det som är själva tankegången. Och det kan ju till exempel vara Sveriges roll att hålla tillbaka sådana föreställningar. Men de finns definitivt där, både i Frankrike och Tyskland.
Fredsforskaren Peter Wallensten. Och att vara en global stormakt går inte riktigt i linje med den klassiska fredstanken.
Nej, det gör det inte. Och att EU har inrättat fonden EDF nu för att utveckla ny försvarsteknologi. Alltså, man kan göra ett rent ideologiskt argument för att det är motsatsen till kol- och stålunionen. Men det där får man ju avgöra själv.
Ja, och det finns en massa frågor som uppstår. Vilka verktyg ska EU ha för att skapa fred, säkerhet eller upprätthålla demokratin i medlemsländerna? Hur ska EU jämna ut den ekonomiska ojämlikheten på kontinenten? Eller ska EU ens det? Och en stormakt, vill vi ha en sån eller inte?
Allt som vi röstar om nu i Europaparlamentsvalet den 26 maj, jordbrukspolitiken, handelspolitiken, landsbygdspolitiken, infrastrukturen, socialpolitiken och säkerhetspolitiken, ytterst handlar det om det här. Vad vill vi att vår union ska vara?
Och det här bestämmer svenska folket tillsammans med resten av EUs befolkning, dels i valet i maj, men dels i vårt viktigaste EU-val som faktiskt är vårt riksdagsval.
För det är faktiskt vår regering som förhandlar med resten av Europas folkvalda regeringar om hur EU-politiken ska utformas i vår union.
Det här är sista avsnitt av Kluvet Land, så vi kör ett specialavslut. Jag heter Kalle Van Moon.
Och jag heter Tulla-Maja Fågelberg, producent för Oskar Ståhl. Och det här avsnittet handlade om hur man skapar fred, så vi avslutar både programserien och avsnittet med statsminister Per Albin Hanssons ord efter krigsslutet 1945.
Vi har lagt ytterligare några år till en lång fredsperiod, och nu ser vi förhoppningsfullt mot en tid då vad som blivit oss beskärt ska förunnas hela mänskligheten, ett liv i fred och frihet.